Ska man kunna bära blågult i utlandet i fortsättningen? Varför var politiker och medier så snabba med att sprida Hamas version av sjukhusexplosionen i Gaza? Och varför vill ingen ta emot Gazas lidande befolkning? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också prata om varför synen på en allsmäktig gud tycks ge så olika följder hos islamister och kristna. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent på Världen idag.
Tack.
Ja, vi ska börja med att prata om det tragiska terrordådet i Bryssel på måndagskvällen. Det var strax före Sveriges EM-kvalmatch mot Belgien som två svenskar sköts ihjäl och en tredje svensk man skadades. De här männen ska ha burit svenska landslagströjor och tros också ha skjutits just för att de var svenskar. Efter det här dådet så säger den misstänkte gärningsmannen i en video: "Tacka Gud, er broder Abdesalam har hämnats åt alla muslimer. Jag har dödat tre svenskar. Jag kommer att möta Gud och profeten med glädje." Och i samband med själva dådet ska han även ha ropat Allahu Akbar, det vill säga Gud är större på arabiska. Den här mannen kom från Tunisien, hade sökt asyl i Belgien, fått avslag men ändå stannat kvar i landet. Han var känd av den belgiska polisen som hade fått tips om hans radikaliserade profil, men de hade inte vidtagit några särskilda åtgärder på grund av det. Han ska även ha vistats i Sverige en period, men på tisdagsmorgonen så sköts han till döds av belgisk polis. Vad säger du om det?
Alltså när mord sker slumpvis är det ju inte bara avskyvärt, det är dubbelt avskyvärt. Alltså all mord är ju avskyvärt i sig.
Nu var det inte slumpvis, nu var de ju utvalda.
Nej, men jag säger det. Alltså, men när det sker, jo, men det är ju slumpvis för den som blir offer, va? Alltså så blir det är ju dubbelt avskyvärt. Alltså, för att vara de här två svenska männen som gillar fotboll överhuvudtaget att göra med kanske koranbränning eller vad det nu är som orsak. Alltså det är ju dubbelt, trippelt avskyvärt.
Vad säger du om att de var måltavlor just för att de var svenskar då? Ska man som svensk kunna visa svenska symboler i fortsättningen? UD har ju manat till försiktighet nu.
Ja, men alltså det skapar ju ändå en fruktan. Alltså det kommer bli mindre svenska.
Ja, men ska man kunna ha svenska symboler i utlandet?
Alltså jag förstår om det är en fruktan för de som inte vill ha det. Alltså det kommer där idag bli mindre av svenska flaggor och svenska tröjor och svenska halsdukar eller vad det nu är. Det kommer ju bli en konsekvens av det. Alltså är det den värld, alltså vissa muslimska fanatiker vill ju skapa en sån värld där fruktan råder. Det är sjukt.
Men ska man gå emot det tycker du? Kommer du visa svenska symboler om du
är utlands? Det är ju lätt att sitta här och vara jätteradikal. Alltså om vi blir uppmanade att visa någon form av vaksamhet så får man väl vara vaksam då. Och en vaksamhet är väl att man inte går omkring och viftar då i folksamlingar.
Men ska vi ha det så? Även judar har ju uppmanats att inte visa judiska symboler.
Ja, men det har judarna varit med om i hundratals, kanske tusentals år. Nu börjar vi plötsligt själva smaka på vad våldets religioner kan utöva.
Jo, men är inte det ett sätt att vika ner sig för de här radikala personerna?
Om alternativet är ett skott mot dig så tror jag du kanske tar en omtanke, va? Men visst bör vi ha någon form av rimlig sundhet i detta. Låt var och en få fatta sina egna beslut, men då kommer man ha större vaksamhet i folksamlingar där man inte vet om det finns en galen jihadist.
Det här dådet påminner om dådet på Drottninggatan så att vidare att det också utfördes av en person som hade sökt uppehållstillstånd men fått avslag men ändå stannat i landet och som också var känd av säkerhetspolisen men som inte hade vidtagit några åtgärder mot personen. Vad säger du om det?
Alltså, jag tror så här, Sara. Jag tror de västerländska demokratierna, vi behöver, alltså typ Sverige, Frankrike, England, Tyskland, myndigheterna behöver återta våldsmonopolet med mycket större kraft och ta itu med. Alltså det finns saker och ting, när våldet når en viss gräns så måste man stoppa det med mycket större effektivitet än vad man gör nu. Man pratar ju om att vi ska stoppa. Eller de som har blivit dömda som ska ut ur landet. De kommer ju inte ut ur landet, för det finns inte liksom muskler till det. Plus att mainstream media, även våra vänsterliberala aktörer, måste börja skriva sanningen om saker och ting.
Gör de inte det då?
Nej, man blandar ihop korten väldigt mycket. Där man talar om religioner. Det finns många religioner som är fredliga. Och så finns det någon enstaka som är väldigt våldsam. Eller i alla fall vissa grenar av den. Då bör man kunna skriva det. Och våga, alltså sanningen gör ju att folk faktiskt tänker nyktert. Och börjar handla nyktert. Och agerar nyktert. Och kanske också väljer människor som inte företräder just den typen av åsikter. Så jag menar, återta våldsmonopolet och börja skriva sanning.
Mm. Hur ska polisen kunna ha koll på alla de här? Det handlar ju om tusentals personer som lever i Sverige illegalt.
Ja, men man kan ju börja med att fördubbla gränskontrollerna. Så att vi har mera ordning.
Alltså, men nu är det ju personer som redan befinner sig
absolut,
i Sverige.
Absolut, ja, men man kan börja. Hade man gjort det från början så hade inte ens den frågan ställts.
Alltså, men nu när vi är här.
Ja, men nu är vi här. Och därför blir ju utmaningen mycket, mycket större. Och nu finns det ju lagförslag på att, återta målsmonopolet. Och att det kommer ju bli ett visst... där den personliga integriteten delvis kommer att naggas i kanten. Vi måste avväpna grupperingar. Och kanske oväntat också göra tillslag för att se vad som händer bakom lyckta dörrar.
Mm. Du pratar ju om skarpare gränskontroller. Ska vi rent avriva Öresundsbron?
Det är ju ett förslag som jag tror är väldigt kapitalförstöring. Ska vi inte göra. Däremot ska vi öka vår kontroll. Jag vill inte att vi ska bygga en mur heller. Men om så behövs, murar inte fel. Om den skyddar det som är svagt och värt att skydda. Sen har jag ett förslag. Jag tänker vi skulle göra om alla våra pass. Alla som har svenskt pass nu till exempel. Det är en jätteprocess, I know. Och skapa pass och alla falska pass och alla falska identiteter en gång för alla, höll jag på att säga, får en omstart.
Då kanske det blir någon ny digital variant av pass.
Nej, men alltså, jag vet att jag delvis kan tala mot mig själv, men vi behöver ha det för att det är alldeles för lätt med falska pass hit och dit, och det finns ju andrahandsmarknader för såna här saker. Så att var och en som lagligt ska vara här ska få vara här. Men de som inte är här lagligt ska inte vara här lagligt, olagligt.
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa när hon kommenterade då det i SVT att hon vill se skarpare tag mot koranbränningar. Vad säger du om de typen av förslag då?
Men lyssna nu, det där är på ett sätt och vis en omvänd resonemang. Det är som att säga så här, jag tycker att flickor inte ska förkorta kjolar så att det inte blir så många våldtäkter. Alltså, det kan ligga en sanning att korta kjolar kan trigga våldtäkterna, men det är ju inte de korta kjolarna som är problemet, det är våldtäkten som är. Alltså, det blir någonstans hela tiden fel fokus. Sen är jag ju inte för att man bränner varken koraner eller bibel och allting. Det vet du, Sara.
Det har diskuterat i deras, så vi ska sätta punkt där.
Ta gärna den igen.
Och gå in på nästa ämne.
Ja.
Och då handlar det om den här tragiska sjukhusexplosionen i Gaza.
Mm.
På tisdagskvällen kom det uppgifter om att det hade skett ett flyganfall mot Al-Ali-sjukhuset, vilket hade lett till över 500 personers dödsfall. De här uppgifterna kom från en myndighet i Gaza som styrs av Hamas, men spreds ändå snabbt vidare av stora medier och av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Det israeliska försvaret meddelade att man skulle titta på uppgifterna och uppgav senare att man hade kommit fram till att det inte berodde på Israel utan från en missriktad raket från islamiska jihad inne i Gaza.
Mm.
Det här grundade man dels på flygfoton, videoklipp men också på en ljudupptagning som man säger är från två Hamas-ledare.
Mm.
Exakt vad som har hänt, vad som är sant vet vi inte, men många medier har fortfarande kvar rubriker i stil med anfall, attack och så vidare.
Mm.
Vi vet heller inte exakt hur många som har dött, men bilder och vittnesmål gör enligt nyhetsbyråer gällande att det i alla fall är många.
Mm.
Vad säger du om det här?
Alltså, faktum är det att mer och mer av objektiva bedömare säger att det här med stor sannolikhet inte är en attack från Israels sida. Och det har flera skäl. Alltså. Dels så är det inte alls så många dödsfall som man befarade från början, för sjukhuset har inte rasat utan det är på parkeringsplatsen det har skett någon form av stor explosion. För det andra så de som bedömer kratrar och allt säger det här är inte från ett flyganfall utan det här är raketkratrar. Och så att det finns indikationer, även som du själv säger då, på en video som visar hur en raket kommer snett och två Hamas-ledare tror jag det var som diskuterade det här är liksom islamiska jihad, de har så många namn där, som verkar ha haft en misslyckad raketattack. Så att, Alltså, väldigt mycket pekar emot att det ändå inte är Israel.
Men Israel finns ju ändå i krig. Skulle de inte kunna fejka en attack så att det ser ut som någon
gång? Men vad är vinst? Nej, det är ingen vinst av dem att bomba sjuk. Därför att då händer det som Magdalena Andersson och jättemånga mainstreammedia håller på med. Direkt så attackerar man ju, kanske med rätta, om man skjuter på ett sjukhus. Så då skjuter sig ju Israel i foten om de gör detta. Utan jag tror ändå att vi måste vara så pass ärliga att vi israelerna har ju inget mål i att skjuta på civilbefolkning. Det är skillnad mot Hamas som har det som mål.
Men vad säger du om att medier och politiker spred de här uppgifterna så snabbt?
Men det är det som är så vansinnigt sjukt. Det är så otroligt lätt att snabbt fångas upp av en anti-israelisk profilering av nyheten. Alltså, billigt talat sitter ju journalisterna med palestinasjalar och bara väntar på någonting för att direkt agera innan man ens har kollat källorna eller låtit det att rida ut då. Nu när Hamas gjorde sin fruktansvärda överdåd, då kunde ju till och med de inte förneka att det var fruktansvärt. Och det tror jag, oavsett politisk schattering, att man ändå tycker var hemskt. Men man är så snabb på att någonstans, fast det är inte bara Hamas utan Israel också, imperialistiska Israel.
Jo, men bör man inte vara snabb med att få ut information i ett sånt här allvarligt läge?
Jo, men då måste man vara snabb och säga mycket tydligt att det finns olika tolkningar på det. Låt oss återkomma när vi vet mera. Och det är ju klart att Israels bomber också drabbar oskyldiga. Så är det. Men vi får inte glömma grundfrågan. Vad Hamas har gjort och varför vill man komma åt Hamas? Det är det som är grundfrågan hela tiden.
Ja, vi ska strax gå in på det sista ämnet, men innan vi gör det tänkte jag att du lite kort skulle få kommentera just situationen för civilbefolkningen i Gaza. Det bor över 2 miljoner människor i Gaza och det är på en yta som är mindre än hela Mjölby kommun. Människor har inte kunnat lämna området eftersom gränsövergångarna mellan Gaza och Israel är stängda efter Hamas attack mot Israel och eftersom gränsövergången mellan Gaza och Egypten också är stängd. Det är heller inte i nuläget i alla fall när vi spelar in det här kunnat komma in några förnödenheter i Gaza. Det står en massa lastbilar och väntar vid gränsen mellan Egypten och Gaza, men de har inte kommit in och man vet inte riktigt om det beror på Israel, Egypten eller på Hamas. Klart står i vilket fall att Israel inte vill att det kommer några förnödenheter i Hamas händer eller att det fraktas in några vapen i Gaza eller att Hamas terrorister lyckas lämna Gaza. Klart står också att varken Egypten eller Jordanien eller Israel vill ta emot alla dessa flyktingar från Gaza. Vad säger de om den här situationen? Vem ska förbarma sig över alla de här människorna och vart ska de ta vägen?
Alltså Sara, det där är egentligen den stora nyckelfrågan även i ett större perspektiv. Alltså, vad ska dessa människor ta vägen? För ingen tycks vilja ha dem ju. Alltså, jag menar ju, de bor i Gaza, de skulle kunna få bo i Gaza, men utan vapen i Gaza. Och det skulle man önska är ju att alla dessa terrorgruppers vapen och allting, och så skulle man önska fick rensas ut ur Gaza och att det sätts till någon form av sunt ledarskap som faktiskt tänker på befolkningen. Om alla de pengar som har pumpats in här hade gått till dessa människor så hade det kunnat varit ett blomstrande palestinskt område, Gaza. Ja, men så skulle det kunna ha varit.
Ja, men alla som är där nu, man ser kvinnor och barn fly och det bombas. Och
ja,
det...
Men varför öppnar man inte då till exempel Egyptens gräns och låter dem få komma? Det är ju en väldigt bra fråga man skulle kunna ställa. Nu, och det är väl, av någon anledning vill inte heller egyptierna ha det som kanske också skulle kunna vara terrorister som kommer med i en sån flyktingström. Så att det är ju som det är.
Ja, vi får sätta punkt där. Vi ska gå över till det sista ämnet. Och då handlar det om en teologisk fråga om islam. Ja, jag tänkte att vi skulle knyta an till det vi redan har pratat om idag. Och då främst terrordådet i Bryssel. I det och många andra islamistiska dåd så ropar gärningsmännen Allahu Akbar. Det vill säga Gud är större. Även kristna tror ju på en allsmäktig Gud. Hur kommer det sig att kristna och islamister landar i så olika slutsatser och handlingar utifrån den här gudsbilden?
Allting bygger på på skrifterna. Det är ju Bibelns uppenbarelse om här har vi Bibeln, här har vi Koranen. Kristus och Mohammed. så är det faktiskt så att Kristus ger liv. Mohammed tar liv. Det är oerhört stor skillnad i karaktären med de här två personerna. Kristus och Mohammed. Vad vill Kristus? Vad vill Gud via Kristus? Skapa ett Guds rike byggt på kärlek. Medan Mohammed och islam vill bygga ett rike, ett kalifat byggt på fruktan. Välj världsbild.
Mm. Ja, vi ska sätta punkt där.
Mm.
Tack så mycket, Sven.
Tack.
Och tack till er som har tittat. Hoppas att ni vill se oss även nästa vecka. Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Då kommer det till information strax. Ha det bra!